Då vill jag hälsa er varmt välkomna till ett ganska mediokert välkomnande, eller intro som vi brukar kalla det. Jag har inte lyckats komma på något bra att säga, så att jag säger bara det är roligt att sitta med er här igen, Tommy och Nicke. Välkomna till avsnitt 250.
Alltså det känns ändå skönt att vi är på samma nivå vad gäller intron. Äntligen.
Han är mänsklig.
Men det största fallet, det har ju Carl. Från att gå liksom från 110% till liksom sjunka till stadiga 2+.
Ska vi spela in på nytt genom 5 minuter?
Så tar vi inte på längre.
Nej, jag skojar.
Vi ska inte prata om när vi startade podden, men det var ju några sådana omtagningar på just intron i början.
Nej, exakt.
Man startar sig lite.
Jag kände mig lite tom på kreativitet. Jag tror att jag nyttjade det mesta till julklappsrimmet jag skrev till Jolins. Så att jag har förbrukat min kreativitet idag.
Kreativitetskredit.
Jag fick ju nästan hjärnblödning där direkt. På.
Nej, du gör det bra, Kalle. Men hur mår vi? Hur är läget?
Ja men mig är det bra. Okej, nu är jag sugen här, Nicke. Du får gärna prata om du vill.
Kör du.
Ja, okej, jag kör. Jag mår bra, men jag är riktigt sliten i kroppen efter helgens bravader. Mycket träningsverk och problem att ta på sig strumporna till och med, till exempel. Så att, men det börjar släppa och ja, nej, det är ganska bra faktiskt.
Härligt. Alltså, jag har inga sådana krämpor i alla fall, men jag längtar något kosmiskt efter julledighet faktiskt. Det är rent ut sagt lite jobbigt faktiskt.
Du har ju heller inte tränat, så det är inte så konstigt att du inte har några träningsverk och krämpor.
Du, det kan jag ha ändå, för jag har passerat 40, så att jag kan visst ha krämpor från ingenting. Typ att man sträckte sig efter mjölken i kylen eller någonting, då kan man få diverse olika.
Den klassiska Nelson Didan, han satt på bänken i en fotbollsmatch, skulle han resa sig upp i halvtid och drog han baksidan.
Ungefär så, ja.
Riktig sopa alltså.
Ja, hur är det med dig, Tommy?
Bara fint, kan jag tycka. Jämna plågor. Så här inför jul. Jag tänkte att det blir väl bra det här snart efter nyår. Sen åkte jag på ytterligare en inte så rolig utgift idag. Så att nu är det inte så roligt längre, men det är väl vad det är.
Djurklappar?
Nej. Bergvärmepumpsservice nummer 2.
Oh no. Det lät dyrt.
Det är dyrt. Och det kommer bli dyrt om den inte håller nu. För nu är det. Jag gråter. Den är...
Hur gammal är den?
Ja, den är väl typ 15 kanske. Så han börjar sjunga på sista versen.
Den börjar som sjunga på sista.
Det är ju så. Samtidigt så känner jag så här att jag fick som feeling och satte mig och kollade efter ett nytt hus på Hemnet idag.
Han bott 6 månader i huset och direkt såhär, jag byter hus.
Ja, men du vet, problem med bergvärme och samtidigt behöva skotta den här mängden snö vi har fått. Nu regnar det ju för sig, vilket är toppen.
Regnar det ute nu? När du gick hit?
Ja, det gjorde det. Och liksom de grejerna på varandra. Det är så två mindre charmiga aktiviteter som jag vill ägna mig åt.
Regn och bergvärmepump.
Nej, bergvärmepump och skotta snö.
Ja.
Men det är väl vad det är. Det är ju snart en sommar också.
Och sen...
Det är väl lite typ 50-50 på bergvärmepump om man ska serva den eller köpa ny när den är på den där gyllene åldern.
Men det är väl det. Men jag har en service lär jag har i alla fall, för han lär ju gå så långt han kan.
Ja, exakt.
Men han ska byta. Så då ska jag ha en sån riktigt cool en som man kan styra med telefon och tanke.
Det kan du med alla nya du köper idag i princip.
Exakt.
Så när du har köpt den där extra modulen för 4,500 till.
Ja, men 4,500 är en piss i Mississippi om det jämför med vad skiten kostar.
Ja, de är inte så dyra.
Men vi pratar väl en halv kontantinsats till ett nytt hus.
Nej. En månadslön på ditt nya jobb.
Nej. Ja, med bonus kanske.
Precis. Det jag menar.
Och så rivstartar ordentligt. ska ni på konferens i Göteborg en vecka först, så det blir väl ingen bonus på det, kan jag säga.
Nej, så är det väl. Det är svårt att sälja om man är där.
Ja, men skitsamma. I dagens avsnitt ska vi prata lite grann silly season. Det här kommer lite rykande färska nya intressanta uppgifter här gällande en viss fågel. Sen ska Carl får börja med i och för sig och prata lite grann om landslagslägret som gick av stapeln i Finland i helgen. Och så ska jag sluta med lite lyssnare och fundering och även beröra det som vi har skjutit upp nu. Två gånger tror jag. Nej, en gång. En eller gång, två gånger. Det här med förbundets julkalender. Vi har några luckor där som är, det är godis att kolla på och prata om. Men jag tänker att jag lämnar över ordet till dig, Kalle. Hur var talanglägret i finska, vad heter det?
Rukka. Var sa ni?
Jag vet inte vart vi var fortfarande. Vi tog båten till Åbo och sen så åkte vi buss i 2 timmar typ. Och sen var vi mitt ute i ingenstans vid ett ställe som liknar Bosön ungefär. Men det var ju tur att du sa talangläger, för det var det första jag tänkte säga, att det är fortfarande inget landslagsläger. Det är bara
talangläger. Men om vi säger så här. Det är ingen som inte är med på talanglägret som har chansen att ta sig in i landslaget i MPO eller FPO.
Jag tror att alla som var med på talanglägret är en del av landslaget.
Ja, precis. Så det var dit jag ville komma.
Exakt. Nej, men vi har haft fantastiskt bra faktiskt. Riktigt god stämning och många som har varit här på de tidigare lägren har ju liksom, eller det är många som har varit på de här tidigare lägren både i Finland och i Sverige, så att man fick ju träffa ganska lika människor igen då, så att nu har ju stämningen varit ännu bättre än vad de har varit tidigare, just för att man är ju inte riktigt lika nervös över att träffa dem och man har ju lärt känna dem lite, så att man, det är lättare att komma in på nya samtal och sådär liksom, och föra samtal för den delen.
Jag såg att du försökte bryta benen på Niklas Anttila när du skickade ut honom på någon isfläck.
Det roliga var att det var ju han själv som kom på den här idén. Så han stod ju där och gick upp för isbacken typ 3 gånger och åkte ner igen som ett litet barn. Och sen när jag kom dit så skrattade jag åt honom och så sa han, filma mig när jag säger så här. Eller han sa till mig förresten först, Carl, this is me sliding into your DMs. Och då frågade jag om jag fick filma det. Så han är en riktig stjärna alltså.
Det
är...
Dating på finska.
Niklas Anttila, han är riktig, vad ska man säga? Ja, han är en stjärna alltså. Både på och utanför banan. Riktigt bra personlighet och kan skoja och liksom tänker inte att han är bäst i Europa, trots att han är det.
Det är han ju inte.
Antagligen. Är han inte det? Nej, okej.
Det är Denka
Dinge. En av de bästa i Europa då. Just det. Såklart.
Nej, det är viktigt med detaljerna för Tommy.
Han får ju bevisa något. Han måste ju vinna igen.
Jag får ju skylla mig själv kanske, i och med att jag klagade på talang och landslagsläger, så då försöker han ta varje chans han får att klanka tillbaka.
Men med tanke på att vi i söndags i tredje avsnittet av adventspecialen så pratar vi om att rating inte är så viktigt, så han har inte den att komma med heller. Så då, vad ska han komma med då? Han måste ju vinna ett EM eller någonting. Eller typ en total i en Europator eller någonting, och det gör han ju inte heller.
Nej, han vann ju EM 2021 i alla fall. Ja, men... Så att han har ju ett EM-guld, men jo. Du menar att han är avdankad sen dess?
Han börjar väl bli till åren han också. Vad är han? 16? 17?
Hur mycket som helst för att vara finne och spela discgolf.
En karriär som är 4 år. Slutade 22.
Han håller på. Nej, i
15 år. Den kan ju vara 15 år, men de måste ju börja när de är 3 typ.
Finska fjolanslaget. Den äldsta är 8,5. Kommer vara som 15 år.
Ja, men typ. De har ju som sagt jättemycket unga spelare och juniorer som springer runt på tävlingar och allt sånt där. Så att de har ju möjlighet till att det blir så.
Det är en helt klart en häftig kultur. Just inom discgolf.
Verkligen.
Ja, men vad vill du tillägga mer då? Har du tagit med dig någonting från talanglägret?
Men jag har tagit med mig mängder faktiskt. Och för att förklara lite vad vi har gjort så... Det ska jag säga att det var ju lite mer snö än vad man förväntade sig där borta. Vi spelade 9 hål i 20 centimeter eller någonting. Kanske inte låter så mycket för er, men annars så... för att spela discgolf tycker jag det är mycket.
Vanliga aprilrunda.
Ja, visst vet du. Nej, och sen har vi haft tillgång till en inomhushall. Fotbollsplan med konstgräs. Så första dagen hade vi 4 timmar kastning. Andra dagen tror jag också hade 4 timmar kastning. Och tredje dagen och sista hade vi 2 timmar kastning inomhus. Och lite puttning, men inte jättemycket. Så var det mycket fokus på vad de kallar skill training. Och det är, kan man säga, att blanda träningen väldigt mycket. Du ska liksom inte... Du ska slumpa din träning lite. Vi hade till exempel... Att vi skulle kasta då på den här planen och så stod det som 2 stålgubbar ute på planen. Och så var det en telefon som hade rött, blått och grönt. Och rött var att kasta anhyzer, blått var att kasta rakt och grönt var hyzer. Och så skulle du ta upp en disk och sen så skulle du förbereda dig för att kasta. Och sen så fick du en färg och så skulle du kasta utifrån vad färgen då betyder. Så att du själv inte kunde bestämma vad du skulle göra. Så att det blir mer slumpat. Typ som det kan bli på alltså tävlingsrunder. Du landar på lite olika ställen som du liksom får lösa det där och då. Så lite practice as you play. Så. Sen var det väldigt mycket liksom involvera höfterna och rotation. Och vi hade lite gummiband som gav motstånd. Och som hjälpte till på traven. Och för att förklara det så det var som ett gummiband som man hade ena benet i där så att den var uppe vid midjan. Så snurrar man ett varv och kastar man backhand till exempel så hade man motstånd för höfterna i rotationen. För att någon stod och höll gummibandet bakom en. Och snurrar du åt andra hållet med det här gummibandet så fick du liksom fart när du kastade. Alltså den släppte, hjälpte ju till med rotationen. Alltså som att du fick liksom hjälp med follow-through då. Och så skulle man kasta efter det och se hur man kunde liksom känna skillnaderna med att ha motstånd och inte ha motstånd. Och det är något jag kan rekommendera för folk om ni förstår vad jag menar. För att ha det här gummibandet med till exempel motstånd då. När man kastade utan det så kändes det mycket enklare att kasta. Lite längre till exempel. Eller att du hade mer kraft än vad du... behövde nyttja typ. Så det var riktigt spännande grejer. Och som jag sa till dem på lägret så det som jag kommer nog ta med mig mest från lägret är motivation till att träna.
Snyggt.
Så det är både synd och kanske tur att det är jul nu. För att jag har så mycket träningsverk så att jag, ja, som sagt, knappt får på mig strumporna. Nu börjar den ju släppa, men i lördags, söndags, då var det inte nådigt. För vi hade ju, jag hade ju inte tränat supermycket innan det här lägret. Så att det blev ju verkligen pang på med full träning och jättemycket kastning så att... Det var lite extremt så. Men ja, så man är riktigt sugen men man är väl glad att man inte riktigt kan kasta nu. För att man ska åka iväg så över jul och så. Så att det spar på kroppen. Så kan man efter nyår sen lägga allt fokus på det.
Grymt. Kul att ni får testa på lite nya grejer.
Ja, precis. Okej, bara om jag får addera ännu mer så det var ju lite skillnad på svenska och alltså svenska tränarna och finska tränarna i hur de tog ut till det här talanglägret. Att i Sverige då så tänker de ju liksom att de fokuserar på de som ska utvecklas. Så till exempel Linus Karlsson och Josef Berg var ju inte med. Och det är väl lite för att de anser att de kanske har kommit så långt i sin karriär att de har mycket av det här. Eller att de har kommit så pass långt att de ska klara av att kunna träna det här själva. Men i Finland så har de en liten skara som får lite extra fokus. Alltså de här toppspelarna, det är de som får mest fokus. Så där är vi lite olika. Om vilka som får åka på de här grejerna då.
Kan det också vara så, bara ponera att Finland kanske har fler liknande grejer fast bara nationellt för de som kanske är lite yngre och den målgrupp som Sverige väljer att fokusera på just de här grejerna. Att de har de resurserna att lägga även på sidan av just den här satsningen. Eller vet du någonting om det?
Inget jag vet så, utan jag fick bara höra att det var så som jag sa lite, att det finns en liten skara som får extra fokus. Sen vet jag inte hur mycket fokus det är på de andra delarna. För till exempel han då, Jonas Merle, som är kapten och tränare för finska landslaget. Han jobbar ju även som tränare privat, eller vad man ska kalla det. Så att det är ju spelare som betalar för att träna hos honom. Så jag vet inte, han har nog inte så mycket tid just han att lägga utanför just de här två grejerna. Så att därför vet jag inte hur mycket de andra får i tid. Men det finns ju betydligt mer hallar och hjälp att få där borta. De har ju kommit mycket längre på den aspekten.
Grymt. Kul.
Mm.
När är nästa tillfälle för det här?
Det finns inget sagt. Det här var bara ett läger. Så det blir inget uppföljningsläger på det här. Men jag tror att det kanske i framtiden, jag vet inte hur långt de har kommit, men jag hörde någonting om att det kanske kommer flera olika typer av läger inom Sverige också. Så att till exempel landslaget har något läger och att det finns ett talang- och utvecklingsläger som är lite som det här då. Och att det liksom ska finnas olika steg och olika läger, kanske 2-3 per år då. Och så behöver det inte vara samma personer som får tillgång till allt det här då, utan man väljer ut olika personer till det och olika personer till det. Men jag har ingen info mer än så. Det var typ bara det jag hörde, och det var väl i planeringsstadie, eller om det bara kanske var en idé som hade varit bra och rolig att utföra. Så att skriv inte och fråga till mig massa om det här, för att jag kan inte ge mer svar än så. Då får ni mejla till förbundet och fråga om det finns något.
Det kan man absolut göra. Och Nicke, vad har vi för mejl till Svenska Discgolfförbundet om man vill nå den?
Jag skulle nog säga att man får mejla på info@svenskdiscgolf.se.
Snyggt.
Jag har ingen, det där är utanför min comfort zone och arbetsområde på förbundet.
Ja. Nej, men grymt kul, Carl, att du har fått sätta igång din säsong trots att inte ens året har börjat. Vi ser fram emot att få höra mer av det ju längre vi löper.
Jajamän. Ja, det var ju lite lyxproblem där borta, att man kanske klagar på att man hade träningsverk och sådär, men vem skulle inte göra vad som helst för att ha 4 timmar inomhusträning utan vind och med värme till exempel. Eller 15 grader, men fortfarande.
Hur stor var hallen?
Jag tror att vi kastade typ från straffpunkten i längd så, och sen är det en fotbollsplan, så är det ett nät i slutet, så 100 meter kanske totalt, 110.
Ja, just det. Det är som en fullt stor fotbollsplan då.
Ja, precis.
Just det.
Kul.
Mycket.
Jag tänker att vi ska trilla vidare här. Vi har ju fått lite rubriker kring Eagle McMahon. där hans diskar bland annat ligger ute för jättebilliga pengar och att viskas lite grann på stan att han ska återförenas med Simon i MVP.
Alltså, ska vi tro så mycket att det är så mycket bärighet i det här ryktet?
Nej, alltså det hade ju varit en blixt från klar himmel. Eller kanske inte, men ändå.
Han sitter väl på utgående?
Ja.
Mm. Om jag tolkar det hela rätt.
Men det var ju någon som lade ut det här och sen så har ju Brody delat det. Och jag funderar, alltså jag är lite så här. Försöker han att få in folk på det här spåret för att det ska bli en större nyhet mot vart han går? Bara för att Brody har massa följare liksom.
Ja, men
och att det ska komma från någon annan än Eagle liksom.
Sen har ju inte Brody har väl ingenting utav det egentligen. Alltså så här.
Nej, det har jag ju inte. Ja, att folk diskuterar på hans tweet.
Jag säger, eller
vad kallar man en ett inlägg på X?
Ja, ett X.
Okay. Men jag läser lite grann. Det verkar som att Ricky också har skrivit om det. Lite grann. Inte just om Eagle, men bara generellt. Att det har blivit en sån grej att någon ska liksom skvallra om det.
Men, vi har ju pratat om det här förut i podden också. Alltså, det är det närmaste liksom, transfers vi kommer som alla andra sporter har, främst lagsporter. Jag tycker att det är lite kul.
Jag kan bara säga att när vi var på lägret så sett så pratade jag ju med några av spelarna där. Och jag tänker inte nämna några namn så, men det är några som har fått erbjudande från andra parter och jag vet inte vilka och sådär. Men alltså vilka företag som vill sponsra de här spelarna. Men de säger att det här är ju typ det nya nu. Att folk byter oftare. Att det handlar mer om det här nu. Det är inte så konstigt längre liksom, utan...
Nej, så är det också, men det är också ett sätt att få pengarna i rullning lite grann.
Ja, det är ju jättebra för spelarna så sett. Jo, ju mer biten det gör, desto mer... Ja, jo, absolut.
Jo, men det är det här Ricky pratar om, att liksom att spelarna ska få den uppmärksamhet som de faktiskt förtjänar och att de får liksom berätta om det själva, annat än att det blir sån hets kring att vem kan läka det för, alltså vem kan skvallra om det först.
Men hallå.
Så. Ja, men jag säger bara vad han har sagt.
Jag tycker det är lite rövigt. Folk diskutera.
Diskutera en sak. Att vi sitter och diskuterar en sak, men att någon ska prompt slänga ut det att han kommer att gå dit.
Ja.
Liksom. Det är det han tycker är tråkigt. Att det inte, spelarna får inte själva berätta om det.
Nej, men det är bara för att han är grinig för att någon lyckades komma på att han skulle flyga helikopter och landa i Kansas. Och signa ett jättestort kontrakt.
Det var väl ändå, han har väl klandrat till rätt mycket själv. Det var ju samma sak när han gick till Innova också. Så hade han släppte han en video på Instagram där han sitter med en Innova-låda i knä typ. Eller bredvid sig. Det är också så här. Ja.
Nej, men folk borde inte säga att han skulle till Innova då. För det borde Ricka få tala om själv.
Det är nog helt annat. För då har han klantat sig själv.
Kan de inte
frågan är också, alltså man kan ju
bättre, så det var så.
Man kan ju liksom vad ska man säga, öka sociala statusen på sig själv av att misslyckas med att hålla det hemligt, eller vad man ska kalla det.
Ja, liksom precis.
Att läcker det ut lite så kommer folk börja diskutera det här och då nämns den personens namn ännu mer.
Och då får man mer uppmärksamhet. Alltså det är bra för alla parter egentligen att det blir snack och sådär om det.
Så det är liksom jättemycket med den delen.
För nu vet man att Cloudbreakers kommer gå åt. Så fort det här ryktet sattes igång. Folk kommer ju köpa på sig Cloudbreakers. Öka andrahandsvärdet. Men precis som du är inne på så byter folk sponsorer som de byter underkläder. Så om 2 år så är han tillbaka i det som är inne. Lika gärna.
Kan vara så. Om de inte då långtidssignar, men det vet man ju inte.
Där kanske Ricky också har någonting att säga om. Att signa ett kontrakt och sen sticka i förtid. Liksom. Det verkar inte heller vara något problem för han.
Jag tänker också så här, alltså det känns ju som att om man ser till vilka som signar långtidskontrakt, så alltså än så länge har det ju varit liksom personer som, jag vet inte om man ska säga att de söker trygghet eller så, men de har liksom kommit så långt i sin karriär att de har varit på flera olika ställen och sådär.
Visst, nu är liksom kalloppspelare.
Nu har ju Lisott länge i Discmania med, men han signade ju aldrig superlångt så sett. Men nu när han har barn och hus och allting och tjänar massa pengar, så kanske han hellre liksom har ett långtidskontrakt och liksom får sina pengar, och så kan han styra och ställa lite som han vill.
Mm. Brody la ut: give me your best disc golf hot take right now. Och då är det en som har skrivit då: Eagle to MVP. MVP release special line celebrating the reuniting of the Crush Boys. Och sen är det är det som är liksom starten på det här.
Mm.
Och då är det igång där. Men har de råd med det? Efter att de har betalat Simon 10 miljoner.
Vad är populärast enligt den här fandom-undersökningen som vi gick igenom här för något avsnitt sedan? Så pengar finns det säkert.
Ja, alltså jag tror ju... Känslan är ju att Simon har redan betalat igen.
Kanske.
Sina dollares, så att säga. Det är ändå tjänat in.
Är det här en öppning för, som gör det ännu mer klart med Gannon Burr till Discmania?
Ja, alltså drar Eagle, då tror jag det. Då tror jag definitivt. Då tror jag det kan vara fler också som kan gå till. Alltså det kan bli någon fler som kanske går till Discmania också.
Ja, för Discmanias del så tror jag inte man kan leva på Kyle Klein och Gavin Babcock.
Nej, verkligen inte. Men, ja, nej. Det är svårt det där också att veta liksom, vad är det som leva på? Alltså, man har ju för dålig insikt i vad som disktillverkarna faktiskt värdesätter. Är det de som syns mest på Disc Golf Pro Tour, eller är det liksom alla de här andra spelarna som finns under som,
men så här,
betyder lika mycket?
Vad tror du disktillverkarna vill? Vad är det de lever på?
Sälja plast.
Precis.
Till vanliga Svenssons.
Då behöver du några som kan nå ut och synas.
Jo, men det räcker att de har en, två.
Nej.
Jo, det räcker. För det, och sen
ja,
är också
om,
vad
man,
folk
om
gillar,
man har Simon Lisott så kanske det räcker.
Vad folk gillar också. Alltså vad... Vissa tycker om Paul, vissa tycker inte om Paul.
Precis, och det är det jag menar. Alla gillar Simon. Så där räcker det att ha Simon. Men för Discraft så räcker det inte att ha Paul.
Nej. Nej, de måste ju signa upp allt och alla andra också. Men det räcker ändå inte.
Nej.
Men jag tänker så här, alltså, det är väl därför de har så många olika personer och nivåer på det. Just för att har de, om man säger då, en eller två stora spelare, så är det många som kanske vill vara som dem eller kasta som dem. Och sen så alla som är lite sämre eller lite lägre, de promotar det mycket mer för att de vill upp till att bli den spelaren. Så då är det folk som köper för att de liksom har gjort lite så här reviews och annat skit.
Mm.
Kanske.
Mm. I övrigt har det ju varit ganska svalt på marknaden. Än så länge. Alltså med vad som är klart.
Mm.
Ja.
Kasta plasta. Kasta ut lite. Att de har mint timma. Är det väl som är klart.
Mm.
Ja, Latitude gick ut med Ambassador team. Tidigare idag tror jag. Eller om det var igår.
Mm.
Men det är väl typ, det är inga liksom. Inga tour. Vad heter det? Tour team.
Nej. Och
Latitude släppte väl sitt. Plast.
Sitt juniorteam också här, va?
Ja, det är möjligt.
Häromdagen, i måndags,
mm,
tror jag.
Mm. Något sånt. Men den enda Kastaplast har signat annars är väl Joseph Anderson.
Ja, just det.
Men vem är det då? Inget annat. Ja, han vann ju någon Silver Series, eller vad fan det var.
Okej. Okay. Jag dök upp någon signaturdisk med honom, va?
Ja, Joey Buckets. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte träffat han själv. Jag har bara träffat Luke, Samson och Clay Edwards. Och någon mer. Några fler. Men,
klassiska top 10-spelare. Alltså,
men han är väl en sån här up and comer. Jag vet inte hur gammal han kan tänkas vara, men inte så gammal. Han är väl 22 eller något säkert. Som alla andra.
Ja, nej, men det är väl definitivt värt att följa upp det här. Vi får se vad som händer efter att nyårsraketerna har brunnit upp. Vi hoppar vidare. Lämna silly season lite grann bakom oss för tillfället. För sen ska vi ta en hetare diskussion om det. Men innan vi kommer dit så ska vi uppvakta Svenska Discgolfförbundets adventskalender. Och där har vi valt ut lite luckor som vi själva tycker har varit intressanta och som vi vill beröra. Och vi kan väl börja med lucka 2. Carl.
Mm. På lucka 2 så står det att de har gått live med licenserna. Alltså Svenska Frisbeeförbundets tävlingslicens. Så att om du ska spela SM eller NT. Nej, SM är bara det som är krav, va? Ja, strunt samma. Det är en tävlingslicens du behöver för att spela någon av SM-tävlingarna i alla fall i Sverige. Och det går nu att koppla sin förening till Ching. Och då kan man välja sin klubb i Ching. Och sen så kan man söka om att få SFF-licens själv. Man behöver inte gå in till, eller skicka till sin klubb att jag vill ha det här, utan du kan göra det ganska snabbt i Ching. Och det tycker vi är bra. Är det jag i alla fall.
Det är väl 30 stycken föreningar anknutna till förbundet via Ching, och vi väntar väl på de sista 124.
Ja, det var det den 2 december i alla fall. Vi vet ju inte hur många som har signat upp.
Nej, så är det.
Efter det. Det har ju gått 2 veckor nu.
Lär ju vara en hel del.
Ett lyft. Ett lyft tycker jag. För på många sätt och vis. Det underlättar i administreringen av tävlingarna. Liksom alla sådana saker. Så det är bara positivt det där tycker jag. Det är klart att det är en övergångsperiod när det är lite. Ja, men klubbarna ska in i Ching och liksom registrera sig där och allt det här. Men när det är väl gjort liksom, så finns man ju där, och då är det bara liksom att tuffa på. Det är ju som allting som blir nytt. Det är en liten startup eller en startsträcka, och liksom det ska, ja, men landa, och folk ska bli bekväma med det och sådär.
Jag kan ju bara tala av egna erfarenheter med för ett par år sedan eller så, så när jag spelade lite Ultimate så var jag ju dels tränare då med Simon, en kompis. Och då skötte vi föreningen via Idrott Online. Och det var ganska krångligt alltså. Så det är ju skönt att jag har gått över till Ching. Som nästan alla är bekanta med. Och att det är så smidigt och enkelt att göra det. Sen tycker jag även att just att de har lagt med det här i adventskalendern eller så med luckor och så, så ser man ju verkligen vad pengarna som de budgeterade för har gått till. Alltså det är kul att se att de nyttjas liksom, att det händer någonting. Man får något konkret framför sig som visar att vi la in pengar, nu har vi lyckats göra någonting med dem.
Och det är, ja, är det så att man inte har 100 koll på vad Ching är eller ens har hört talas om det, så gå in på ching.se och klicka runt, för det är ett företag där det händer mycket som vill utveckla både discgolfen och svensk discgolf framförallt. Så ge dem chans att gå in och klicka lite. Ska vi ta lucka 4 då?
Eller ska vi börja med lucka 1 kanske?
Va?
Jag har tagit lucka 1.
Okej. Okay. Då tar vi lucka 4 först.
Jag trodde du hade glömt att skriva 11 när jag läste. Jag trodde att du bara missat en 1.
Då står det så här. Rullande schema för SM-tävlingarna. Individuella SM, par SM och lag SM. SM-tävlingarna.
Ska vi ta 1:an sa han ju.
Nej, vi tar 4:an först. För det hade jag framför mig.
Okej.
De kommer kommer att planeras enligt följande schema kommande år. Detta är för att säkerställa god spridning av tävlingarna geografiskt. Och då har man tre regioner, syd, mellan och norr. Vart gränserna går är högst oklart, men norr är väl norr om Stockholm, skulle jag tro. Vilket betyder att vi har en väldigt stor yta. Nej, skoja. Vart kan, vet du det, Henrik? Du är med i tävlingsgruppen. Vart går gränsen ungefär mellan de här tre?
Jag hörde inte. Jag sitter och letar en annan grej. Jag kan bara göra en sak i taget.
Vart går gränserna mellan de olika regionerna? Kring vart man väljer att lägga. Det kanske står att det är...
Nej, men...
Är Norrland typ Sundsvall uppåt? Eller Söderhamn uppåt?
Nej, Sundsvall ska jag väl vilja säga.
Så pass ändå. Snyggt.
Tycker jag väl ändå att man ska tänka. Alltså vi måste ju ha någon sorts... Liksom, vi har som inte pratat så mycket så kring just de bitarna.
Nej, men det, man känner väl igen sig vilken region man hör till som klubb, tänker jag. Om man vill ansöka om att hålla i tävlingar. Och då tanken att individuella SM ska gå av stapeln 2024 i region syd och sen blir det mellan och sen norr 2026 och sen börjar det om igen. Par SM börjar i region mellan och lag SM börjar i region norr.
Jag vet inte om du vet det här, Nicke, men säg att 2024 så är SM i en, ja, eller på en bana i syd och sen när det är 2027 och det är syd igen, om det inte finns någon annan arrangör än samma som var 2024, kommer man ta det då? Jag tror inte att det kommer ske, men bara teoretiskt.
Bara för att hålla
det här schemat med liksom vart de ska vara, men finns det liksom ingen som...
Ja, men så finns det ingen annan. Finns det ingen annan, och det var liksom, det är också så här, ja men var det bra 2024? Ja, men det var den bästa tävlingen vi såg i Sverige på svensk mark under hela året till exempel. Ja, men då tror jag att då är det svårt att säga nej, vi vill inte ha den där. Vi vill tvinga fram någon annan arrangör. Så det tror jag man måste som nog kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt just kring den biten att det kan mycket väl landa hos samma arrangör igen.
Ja, det är ändå 3 år så.
Ja. Men intressant fråga. Absolut.
Okay. Ja, i övrigt är ju diskussionerna här kring mycket vart gränserna går. Om man drar gränsen efter geografiskt eller om man drar det kring antalet spelare till exempel, men som sagt den är inte fullt helt dragen än, har förbundet svarat här, utan det beror lite grann på arrangörer och vilka tillgängliga klubbar och banor som finns.
Och får jag vara med och bestämma geografin, då vet vi hur det kan gå.
Det ska vi nog inte låta hända.
Norra delen av mellersta Sverige. Örebro.
Är det SM i Västervik när det är norsk tur sen? Nej, men jag tänker att det är väl inte så mycket mer ord om. Vad tycker ni om att det är ett rullande schema? Nicke?
Alltså, jag är väldigt tudelad kring det här.
Du röstar inte för alltså?
Alltså jag kan nog kanske haft någon sorts idé kring det här. Men jag...
Det var ingen bra idé, det är därför du tudelar.
Nej, men alltså jag gillar ju väl tanken åt båda håll liksom. Att man får tävlingarna gå runt lite grann. Och samtidigt kan jag vara lite så här typ att ja, men vi kanske ska ha SM och det ska spelas på samma plats som typ banden.
Studenternas.
Finalen spelas på Studenternas.
Inte oavsett, längre då?
Nej, jag vet
Tele2 tror jag.
Ja, men skitsamma. Principen att man har liksom en
nationalarena
liksom där spelas liksom finalen eller den stora SM:et. Individuella SM spelas här varje år liksom. Så att jag är väldigt delad kring det där. Men jag samtidigt gillar jag tanken också att SM får gå runt lite grann. Alltså man får lite spridning på det också. För jag tror jag att vi är nog inte där än att vi kan låsa oss vid en bana så för ett SM på samma ställe år efter år efter år.
Nej, jag tycker vi har tillräckligt många bra banor för att kunna separera det också.
Ja.
Jag tycker det visar ju mer på spelare också, om man kan ha det på olika ställen, att liksom man kan visa att man kan behärska alltså olika banor så sätt. Det är därför jag, ibland tycker jag det är lite så här på ett sätt synd att man kan arrangera kanske individuella SM. Alltså trots att banan är bra och att arrangemanget är bra, att man kan ha så här första individuella SM på den här banan, och så nästa år så tar de par SM, och så året efter det tar de lag SM. Så att det blir liksom samma bana man spelar ett SM på varje år. Så då kan man liksom, är man duktig på den banan eller duktig hemmaspelare eller vad som helst, så det blir ingen liksom variation på SM-erna, även fast det är olika typer av SM.
Mm.
Så jag tänkte att man, för mig hade jag nog tyckt att man kanske fick arrangera varför kan jag inte säga det ordet? Jag blir ju tokig. Ni förstår vad jag menar, och jag önskar att man bara kan göra det vartannat år med ett SM.
Mm.
Men det ställer ju krav på arrangörer och så också. Så den är så.
Ja, för det är det som är alltså baksidan för svensk discgolf. Det är lite grann arrangörer och tillräckligt tuffa banor som efterfrågas för att hålla ett SM. Det är egentligen det som, oavsett vilket SM det är. Par-SM är ju kanske det SM som kanske ställer nästan högst krav på svårighetsgrad på banorna. Egentligen. Eftersom att ja, men det är den spelformen, om man har liksom, man får som två chanser hela tiden. Beroende på spelform då, ska jag säga. Men ändå. Så att så det är svårt, och jag tycker vi har inte tillräckligt mycket svåra banor framme än för att kunna sprida det så mycket som vi kanske önskar. Men det är ju på gång, det byggs ju banor så, men det är lite så, vad bygger man banan för? Så det har vi pratat om flera gånger, men, men vi är inte riktigt där än, och jag tror att vi får nog helt enkelt vänja oss vid tanken att SM, oavsett vilket SM, kan hamna på samma ställe året är på med en annan SM-tävling av något slag. Det är, man ska liksom inte stänga dörren för att det kan bli så. Utan
nej, nej, absolut inte. Det är bara i en bästa av mina världar.
Ja.
Men ja, ja. Nog om det. Ska vi ta lucka nummer ett med då, som Nick hade valt?
Ja, vi behöver inte bli långrande där, men den är, jag tycker att den är också viktig. Där det handlar om att man kan nominera sin kandidat till styrelsen. Och så, valberedningen är aktiverad och de behöver hjälp, och nu söker de primärt kvinnliga kandidater och så.
Mm.
Men jag tycker att det här är en viktig grej och någonting som alltså styrelsearbete i sig är ju någonting som många är väldigt rädd för att det låter så komplicerat, vilket det egentligen inte är, utan det är mycket liksom diskutera, ta lite beslut. Liksom sådana saker. Det kan vara ganska roligt också att sitta i en styrelse, men många tror att då är jag den som ska göra allt, och så är det verkligen inte. Man kan ducka undan ganska mycket arbete genom att ja, sitta i en styrelse också.
Mm. Ja, men in och lös på lucka ett och nominera din kandidat till förbundets styrelse.
Vi ska också beröra lucka 13, men det är en liten, ganska stor puck, så vi tar lucka 19 här först, som släpptes idag när vi spelar in det här. Och den lyder följande, att Umeå får en nationell tour. Det var bara det vi ville nämna.
En deltävling på svenska Swedish Disc Golf National Tour. Deltävling 3.
20 till 21 juli.
Japp.
Ska vi ta lucka 13 då? Kanske den som har upprört mest känslor och skapat mest engagemang hos svensk discgolf under december månad. Det står så här, lucka 13. Pickningen tas bort från lagtävlingarna. Och redan här börjar ju folk knappra ner vad i helsingland. Men vad ska vi göra istället? Frågar sig Discgolfförbundet. Och det förstår jag, för man har inte ens tagit fram ett alternativ.
Jo.
Man har, ja, man.
Om du fortsätter att läsa där.
Mm.
Så.
Man har, men man har bestämt sig att ta bort pickningen. Och sen är det upp till gemene man i svensk discgolf att bestämma hur vi ska göra. Lycka till. Vi har för en vecka sedan skickat ut ett förslag till alla lag, eller till lag som var med i Umeå under årets lag SM. Vi har tagit emot både positiv och negativ kritik kring det hela, vilket är väntat med ett sånt här stort beslut. En kommentar var att vi borde gå bredare med förslaget och låta fler tycka till. Och det gör vi här och nu. Det kommer inget förslag. Vi bjuder in er alla att komma med synpunkter och förslag på vad vi kan göra istället för pickning under lagtävlingarna. På hemsidan hittas vad tävlingsgruppen tagit fram. Det har inte jag läst. Kanske är det bra. Kanske det behöver finjusteras. Kanske har just du ett mycket bättre förslag. Och känner jag svensk discgolf rätt så finns det förslag.
Ja.
Eller så finns det åsikter.
Det finns väl mycket åsikter så. Så.
Det här innebär alltså att förbundet vill bromsa de bra lagen och släppa fram dem lite sämre. Man vill alltså,
nej, det är absolut...
man vill tvinga en av de högst ratade spelarna att spela dubbel.
Det är för att du inte ska kunna vinna ett helt lag SM med bara två spelare.
Vet du vad, jag tycker att det är ett skitförslag.
Det är för det som
coach,
är principen.
Då tar du fram dina bästa spelare, du fördelar de bästa egenskaperna på de platserna där de behövs och så går du och vinner turneringen.
Ja.
Ett skitförslag.
Men det är fortfarande principen som är att du åker med 8 spelare men du behöver bara 2.
Du åker med 23 på ett VM också. 26.
Ja. Så kan det vara.
Men det är 13 som har spelat.
Så kan det vara, men så är det inte. Men så kan det vara. Absolut.
Men... det är vad jag tycker. Man ska inte begränsa spelarnas kreativitet. Spelarnas styrkor och lags styrkor i hur man vill spela ett lag. Du tar ju ut de bästa lagen, alltså det bästa laget du har och tillgår som förening. Låt också då laget formulera sin bästa uppställning utefter vad, vilken motståndare man möter.
Jo, men det blir lite... alltså... jag har inte varit med i alla diskussioner kring det här, för jag har inte kunnat vara med på alla möten som vi har haft. Men det som liksom... det ska, tävlingen, eller matchen ska inte avgöras vid lottningen.
Nej, och det gör den inte, för jobbet ska göras.
Jo, jobbet ska göras, men du kan styra väldigt mycket där vid pickningen. Och så, jag fattar att pickningen är spännande, absolut, jag köper det också.
Ja, det kommer jag till när du har pratat klart här, vad jag tycker om pickningen.
Och så, men alltså jag tycker väl liksom att i det stora hela så... jag förstår bägge sidor i det här. Det gör jag. Men jag kommer aldrig att spela ett lag SM heller. Så jag kan tycka vad jag vill. Jag kan också tycka att folk ska sluta vara så himla rädd för förändring. Men då tycker folk att du spelar inte, så du har ingen åsikt. Du får inte en åsikt. Nej, okej. Okay, fan, men jag kan fortfarande tycka det. Liksom. Så. Men ja. Det är liksom... och det kommer fram alla de möjliga saker här om att man måste ta ledigt från jobbet och man...
vad har det ens med saken att
nej,
göra?
Nej, men jag bara säger att det finns många saker i de här kommentarerna som triggar mig också, som gör att jag blir bara, men spela inte discgolf då, byt sport.
Carl måste ju ta känsledigt från sitt torande för att spela lag SM.
Precis.
Ja.
Hur ska det landa?
Vad ska jag?
Inga jävla pengar i ett lag SM, men kan ni skriva?
Ja, men sen en annan sak man kanske kan göra i det här, till exempel, jag har inte läst alla kommentarer, jag har inte haft tid helt enkelt. Och,
det är inte så många, det är mest långa.
Sätta mig i 69 stycken, så det är ganska många. Men det kanske skulle kunna vara så att man har ett annat, alltså matcherna är olika, alltså värda olika mycket poängmässigt, som gör att Du kan inte vinna ett helt lag SM bara på två spelare till exempel. Alltså, jag vet inte vilken som ska bli mer värd, för jag är så dåligt insatt i det här. Men om singlarna ska vara mer värda eller mindre värda eller liksom så.
Dubben ska vara mer värd. Det är mycket roligare.
Så, nej men alltså jag bara lyfter liksom som ett förslag. Att vinner du dubben så måste du vinna en singel också för att ta hem matchen. Du kan inte förlora bägge singlarna och vinna dubben och ändå vinna matchen. Eller, jag vet inte hur det är nu.
Det skulle också kunna vara så här att man lägger in just i dubbelmatchen att du faktiskt spelar worst shot. Det tycker jag hade varit skoj att se.
Ja. Nej, men alltså det finns
då
många...
kanske du båda de högst ratade spelarna spelar dubbel helt plötsligt för att man inte vill kasta från skitläge.
Nej, så kan det ju vara. Nej, men alltså det finns ju olika... Jag tycker inte att Warshot är ju ingen rolig tävlingsform.
Det är jätteskoj.
Den är jätterolig på plojnivå, men den är inte rolig i övrigt. Så när man går med polarna så kan den vara rolig. Men på ett SM ska inte avgöras på det, tycker jag.
Man kanske kastar in några Ripped Revenge Card i dubbel.
Vi arrangerar SM, vi får vara med på SVT och vi drar fram Ripped Revenge.
Linus Karlsson kliver upp på 10 och kastar en mini.
Ja.
28 meter.
Nej, men jag fattar bägge sidor det här.
Vad säger du, Karl?
Den som vinner hålet får ta en shot så att det jämnar ut sig under rundan.
Ja, nu börjar det barka löst, det hör jag det. Det jag ville säga angående just pickningen, är den inte lite gammalmodig då? Den har ju varit med sedan Jesus gick i kortbyxor, i princip.
Ja, och det är den som folk tycker är mest spännande
ja,
också.
Ja, men det bekräftar din liksom tes om att folk är rädd för förändring. Jag har ingenting emot att man plockar bort pickningen. Jag tycker att den hör lite för mycket till det äldre gardet. Vi behöver ta fram en ny pickning som är lika spännande och lika rolig, men som kanske är lite mer avancerad. Eller så är det bäst att hålla det som vi alltid haft det. Det vet inte jag.
Ja, eller så...
Men jag tycker att det är roligare om man faktiskt gör en förändring och kommer fram med någonting som man testar och som någonstans har potential att faktiskt kunna bli spännande. För jag köper liksom momentet att okej, nu ska vi ska matcha våra bästa spelare mot deras sämsta så vi ska lira skiten ur dem.
Jo. Och det är därför det blir så svårt också med att säga att en match är mer eller mindre värd också i det fallet om pickningen får vara kvar. För då kan man ju på något sätt gardera upp sig lite grann. Men det gör man ju idag också. Man väljer ju att se till att någon hamnar i dubbeln för att
Men så här, alltså, om vi backar bandet då, är det ett problem? Och varför är det ett problem i så fall? Det är det här, återigen i så fall goa gamla landet lagom. Det får vara bättre än någon annan. Vi kanske inte ens ska spela om resultat. Vi kanske bara ska gå ut och spela en dubbel. Vi räknar inga kast.
Det är som på juniorkuppen, alla får medalj.
Precis. Vi är ju på den nivån nu. Ja. De tar sina bästa spelare. Ja,
nej, men
det går ut
på. Men så här då, om man säger så här. Lyssna. Om man ställer ut, om man tar ut sina fyra bästa spelare till varje match. Liksom. Om man vet att, ja, men om vi vet nu att ja, men nu ska John Bauer, de ska möta Västervik. Liksom så här. Ja, men då får man ju spekulera. Men vilka tror att de kommer att sätta ut till matchen? Utan att veta vilka fyra de sätter ut till matchen.
Det kan också vara ett alternativ.
Men liksom, de ska sätta ut fyra spelare till matchen. John Bauer sätter ut sina fyra spelare till matchen. Sen kan man ju liksom göra där då, att man gör Champions League-lottningen. Att man drar spelare 1 och ska möta spelare 3 vart det. Man drar dem ur en glasskål. Såhär, de möts i singel 1. Och så drar man 2 till och så möts de med singel 2 och så den som är kvar, de spelar dubbeln.
Tänk dig Vilborg stå med hatten och brillorna på sig och rulla små diskar i en skål så som det står lagnamnen på. Schmack. Det hade varit fantastiskt.
Nej, men jag vet inte. Alltså,
antingen det eller att man... Ja, jag vet inte. Alltså det hade varit en grej. Eller så kan du lägga in en regel på, jo, det var det jag skulle säga. Att du far till ett lag SM med ja, men mellan 6-8 spelare. Men minst 6 måste ha spelat en match under turneringen eller under gruppspelet.
Det har ju också varit på tal att man ska tvinga spelare till. Men det blir också konstigt. Varför på ett det? Sätt. Ja, men
nu vill man ju tvinga folk att spela på specifika ställen.
Jo, men du tvingar inte att alla måste spela.
Nej. Fast jag skulle inte se det som ett tvång. Jag skulle ju se det som en bonus om jag åkte med ett lag SM att yes, jag måste spela. De kan inte bänka mig.
Ja, vi kanske ska fråga han som kanske har störst chans att spela ett lag SM. Kalle, vad tycker du? Alltså, vad har du för? Vad tänker du kring det här?
Jag har inte lagt ner så mycket tankeverksamhet på det här egentligen. Alltså, det jag...
Ge mig motståndare så ska jag visa vad fan jag går för.
Jag... Får man säga det, men jag bryr mig faktiskt inte. Du. Det är lite så som du säger. Alltså... Ja. Besluta någonting så åker jag dit om jag får. Och så tävlar jag utifrån de premisser som finns. För det är samma för alla.
Och det är lite den inställningen Sveriges discgolfare behöver ha.
Men är det,
vi alltså... som inte spelar, vi kan stå och raljera, tycker jag. För vi har ingenting med saken att göra. Vi kan tycka till. Men de som ska spela, de ska bara rätta sig efter reglerna in i ledet. Och så spelar man efter dem. Premisserna som finns.
Jo, men vi behöver inte se till att vi blir hatade av alla för att vi tycker saker heller.
Nej, men vadå? Varför ska någon hata dig för att du tycker att vi ska göra på ett annat sätt? Jag tycker att vi inte ens ska räkna kast. Så att... Undrar om vi, vem folk kommer hata.
Nej, men alltså jag tycker inte att det är absolut ingen liksom lätt nöt att knäcka det här. Men jag tycker det blir liksom Kalle inne på liksom så här. Ja, men ska du vinna ett SM ska du slå alla.
Ja, och då gör man det med bästa laget på pappret.
Ja.
Alltså är det nya förslaget som man har presenterat ett skitförslag. Tycker jag.
Ja, fast det är ju inte ett skitförslag. Du får ju ställa dina 4 bästa spelare till match.
Jo, men du ska ju tvinga en av dem att spela på en specifik plats. Jag får inte använda mig fritt till mina spelare.
Nej, men det enda som är beslutat nu är att...
Nej, här, jag har...
Det är inte tagit något beslut. Det enda som är tagit beslut om det är att pickningen ska bort.
Jag har Connor Bedard i mitt lag.
Han är
men han måste vara målvakt.
Du jag kan ju åka med 4 spelare. Eller? Var det krav på antal eller?
Nej,
du kan ju åka med 4 spelare och så... Då är det bara
minst 6 måste spela, som är mitt förslag. Då sitter man lite grann i skiten.
Ja, jo.
Men då måste man plocka med Tommy Bäcke, bara se man vill lite.
Ja.
Fast alltså, bara, det är 5 spelare i en förening som vill. Man har sina 4 bästa spelare och så står Bäcke och vinkar i hörnet. Men jag vill också vara med. Så måste de tvingas de plocka med en. När de åker ner och ska spela lag SM. För han måste spela en match. Hade jag gladeligen gjort. Klivit upp och gjort mitt bästa. I den match där kasten inte räknas.
Ja.
Nej, men vi kan hålla på och fjanta så hur mycket som helst. Jag hoppas att ni tar det lite grann med ro, ni som lyssnar också. Det vore kul att höra vad ni tycker. Vad har ni för förslag? Skicka in till oss och ge oss era förslag. Oavsett om ni har chans att komma med i ett lag SM eller inte. Det är nästan det som är roligast. Har ni spelat lag SM eller ska spela lag SM? Då vill vi inte höra.
Men jag tror att vi kommer att ta tillbaka pickningen, kommer folk säga. Låt det vara som det är. Det är det som folk kommer att tycka, den stora massan.
Men då är stora frågan, kommer Svenska Discgolfförbundet att lyssna på det då? Troligtvis inte, för att man har beslutat att plocka bort
det. Nej, men jag tycker, alltså... Ja.
Jag kastar bara skit åt höger och vänster, du, känner jag kommer inte du, med någonting. Du är
så trigger happy, det märker man ju. Nej, men jag tycker att det är... Jag förstår bägge sidor i det här, men jag kan tycka också att ja, men vi kanske ska titta på allting annat ska vi utveckla.
Klart, Mr. Helgardering.
Nej, men då Mr. Helgardering. Folk hatar mig ändå för saker kors och tvärs ändå. Bara för att jag råkar tycka att gröna sockar är fint, så är det någon som tycker att det är fel.
Det är i och för sig fel. Innan vi ska avsluta det här avsnittet med att ta en lyssnarfråga.
Jag vill bara uppmärksamma en lucka lite snabbt. Det tar inga tider, men det är lucka 11. Och det är att det är krav på official status på individuella SM. Och det betyder att du måste göra ett test på PDGA för att läsa på. Och det här testet går ut på att kunna regler och annat. Och det tycker jag är helt rätt, att fler ska lära sig mer regler så att vi kan börja nyttja dem till fullo också.
Ja, det är ju PDGAs regelbok vi rättar oss efter, så att jag tycker inte att det är mer än rätt.
Exakt. Vad har du för lyssnarfråga?
Vi har en lyssnarfråga från Jonas Moberg, Jonas Boras på Instagram här. Jag har ett ämne som jag tänker kan vara intressant nu inom silly season. Vad händer eller gör man som spelare om man skriver ett stort kontrakt med en sponsor och det sen visar sig att det som gjorde att man fick kontraktet var en once in a lifetime? Eller man råkar ut för skada, sjukdom som gör att man inte kan hamna där igen. Jag tänker på psyket och eventuella försäkringar. Eller klausuler som kan träda in. Och hur kan det påverka sponsorns framtid inom sporten? Till exempel Conor Montgomery. Ordet är fritt.
Conor Montgomery, vad hände?
Nej, Kona.
Kona Montgomery. Kona, jaha.
Kona Panis.
Kona Panis. Det där är ju, oj, vad svårt, hur långt ett snöre? Ja, men det är lite så här, vad är skrivet, vad står det i kontraktet? Vad är det vi liksom har signat upp på?
Mm.
Är det signat upp på 3 år, 600 000 för 3 år, 200 000 per år liksom? Ja, men då är det som är skrivet. Sen kan det vara skrivet att om spelaren blir skadad så utgår endast 25% av... Alltså det är det här finstilta som någon aldrig läser.
Och jag tror att sådana saker oftast står med i de här kontrakten också. Speciellt de större som skrivs. Men det pratas inte så mycket om dem.
Nej, så är det.
Men det kan definitivt även vara liksom att just om de blir skadade eller liknande, så det ligger ju i sponsorns intresse att hjälpa dem att komma tillbaka till samma nivå också, för att de har ju sponsrat dem av en anledning. Jag tänker inte att de bara liksom hon är skadad, men då kommer den här klausulen och träda fram och så behöver inte vi bry oss så mycket mer, utan oftast så är ju ett sponsorkontrakt lite mer personligt än så, får man ju hoppas i alla fall.
Ja, och sen tänker jag också att jag vet inte hur proffskontrakt funkar och om det ses som att du är anställd eller hur det är. Det närmaste jag vet är liksom inom hockeyn till exempel, så där är ju spelarna anställda av ett bolag. Sen har de ju sitt kontrakt med bolaget liksom så. Men det är som vilket anställningsavtal som helst, så att blir de sjuka eller skadade borta en längre tid, ja men då här i Sverige då kliver ju Försäkringskassan in och betalar deras lön efter 2 veckor har gått då, som klubben måste stå för. Så det blir som en sjukpeng, men jag vet inte hur det är liksom, hur det är internationellt.
Jag tror att det ligger ganska stor press på individen själv, speciellt om vi pratar USA, att faktiskt ha olika typer av försäkringar som täcker sådana bitar. Skulle jag tro.
Jo, det tror jag också.
Men som sagt, jag vill inte in i den gröten och peta, för jag har ingen aning om hur det fungerar, varken juridiskt eller uppläggsmässigt med sjukförsäkringar och så vidare.
Nej. Men till exempel, om för att bryta ner frågan och göra den väldigt, 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 väldigt enkel att svara på, som jag tog som ett exempel. 3 år, 600 000 svenska kronor säger vi. 200 000 kronor per år. Det är det som står i kontraktet. Det står ingenting annat. Det står inte att de står för resor, det står inte att de står för hotell, tävlingsavgifter etc. Det är det som står. Du spelar för oss, du ska ha våran tröja på dig, du ska kasta våra diskar och så här mycket pengar får du.
Då gör man ju en C-tier och så jobbar man heltid på sidan av. Jävlar vilken bra deal man har gjort då.
Nej, men, alltså, ja, men typ så kan du göra. Alltså du kan ju till ett sätt göra så.
Mm.
Sen kanske de kommer att tycka att hallå, så där får du inte göra.
Men då måste det stå i kontraktet att det ska spelas minst C och så många.
Ja, och att du förväntas synas där och där på det eventet och så vidare. Alltså jag tror att det är ganska... Jag tänker mig, om man tänker de här Thoughtspace till exempel som finns som är... Som...
De jobbar säkert ganska mycket med bonusar när du syns på coverage och så vidare, skulle jag tro.
Det också, men jag tänker att en sån agentur har ju kontrakt med jättemycket detaljer i som liksom, så här generella detaljer också.
Just menar du verkligen Thought Space Athletics nu? Eller menar du det här andra som...
Ja, men är det inte dem? Nej, det är något annat agentbolag som alla är med i.
Ja, precis. Det är inte Thought Space. Det är inte Thought Space. Och gör diskar.
Ja, men det, vad heter de då?
Vi vet inte. Jag har ingen
aning. Nej, men skitsamma. Men liksom, det är, liksom, vad är det som står i kontraktet? Det är det som styr. Klausuler finns det ju jättemånga utav. Det är ju vanligt att man har att, ja, men om du inte duger till ditt jobb, då sparkar vi dig och då får du bara 25% av lönen. Kontraktstiden ut till exempel. Det kan ju vara en smart grej att skriva in när man inte sköter sitt jobb. Hockeytränare till exempel.
Mm. Du är inte tränare som spelar. Men ja, var det, jag hoppas det var svar på frågan.
Ja,
eller hur vi tänker i alla fall kring det. Eller vi, jag tänker väl inte så mycket just kring det där. Ja. Men det är sagt, Niklas. Tackar vi för vecka 51 och önskar god jul.
Ja, det gör vi verkligen.
Jajamän.
Vilken sammetslig röst han fick.
Ja, men jag glömde bort att det är jul. Men det är ju jul snart. Och så. Ja, men ska jag ta oss ut ur det här då, tänker vi.
Gör det bara.
Men stort tack till dig med Marcus för hjälp med jingle och grafik. Tack till dig, Kalle, för den här veckan.
Tack själv.
Kul att du kunde vara med. Trots givetvis dina krämpor. Tack Tommy för att du tog promenaden hit ikväll.
Tackar, tackar.
Och stort tack till alla ni som lyssnar. Ha en riktigt god jul, så hörs vi igen nästa vecka. Och så, sköt om er, kasta inte kedja ut. Hej då!
Hej, hej.